två bibeltexter som jag har mixtrat med lite grann. Och ni ska få se på dem och så ska ni säga till er själva vilken är som är rätt. I den här tävlingen så är det förbjudet att googla eller slå i sin bibel. Bara så ni vet. Vi kan få upp den första bibelordet. Romarbrevet. Romarbrevet, ja. Ja, ni ska alltså gissa vart det är Romarbrevet. Det är det som är grejen. Det är tävlingen. Det kommer nog snart. Romarbrevet 10. Ja, jag kan läsa. Jag läser Romarbrevet 10 och vers 9. Och jag läser två versioner. En har jag mixtrat med och en är originalskick, om vi säger så. Jag läser första alternativet. Så ska ni säga vilket är det riktiga, va? Det är liksom er uppgift. Ty om du med din mun bekänner att Jesus är Herre och i ditt hjärta tror att han dog för din skull, ska du bli räddad. Det är alternativ 1. Alternativ 2. Där har vi den. Ty om du med din mun bekänner att Jesus är Herre och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, ska du bli räddad. Det här är Romarbrevet 10 och vers 9. Ni kan få 5 sekunder att se och så ska ni fundera. Vilken har jag mixtrat med och vilken är originaltexten liksom? Och ni behöver inte säga till grannen vilken ni tror är rätt. Det blir så pinsamt om ni har fel. Alltså du kan inte din bibel. Så har vi nästa alternativ och det är samma grej där, va? Jag har mixtrat med en text och så är det en som stämmer. Men om Kristus inte dog för er skull, då är er tro meningslös och ni är ännu kvar i era synder. Eller? Men om Kristus inte har uppstått, då är er tro meningslös och ni är ännu kvar i era synder. Jag har nu utsatt er för ett litet test här. Och det är för att på något sätt testa en tes som jag har i den här predikan. Och jag ska alldeles strax avslöja rätt svar, du som liksom är lite osäker. Vi vill bara först förklara varför jag har kommit fram till den här tesen. Och det har att göra med min 6-åriga son som, tror jag, på något sätt i förskoleklassen har pratat om kroppen och dess funktioner och organ och så vidare. För att ett par, tre gånger den senaste veckan så har han frågat mig: pappa, vad är viktigast egentligen? Är det hjärtat eller är det hjärnan? Alltså vilket kan man på något sätt ta bort utan att det är, eller ja, vilken är viktigast? Det har varit hans fråga, hjärtat eller hjärnan? Och nu har vi ju läkare och sånt här ibland, så jag vet inte hur de skulle svara på den frågan, vad som är viktigast, hjärtat eller hjärnan. Men hjärtat pumpar ju runt så att vi får syre och hjärnan på något sätt ser till så att alla nervsignaler fungerar. Och så det där hänger ju väldigt, väldigt mycket ihop. Så mitt svar till honom har varit att det är ju lite svårt att säga att något är viktigare än det andra, va? Vi behöver båda två lika mycket. Och så har det lett till min fråga och min tes. Alltså, vad är centrum eller vad är viktigast i den kristna tron? Är det korset eller är det uppståndelsen? Och spontant så kanske många av oss tänker eller säger, det borde ju ändå vara korset som är det mest centrala, därför att Vad är den givna symbolen som finns i hela världen och som direkt signalerar den kristna tron? Ja, det är ju inte den tomma graven utan det är ju korset. Utifrån det skulle man kunna tänka, jo, men korset är nog ändå lite viktigare än uppståndelsen. Och så skulle jag vilja hävda att nej, men så är det inte. Uppståndelsen är exakt lika viktig som korset. Men jag tror att det finns en tendens, och det är min tes, att vi ibland tänker att korset väger lite tyngre än den tomma graven. Men så är det inte. Och nu kommer rätt svar. Här är väl de rätta svaren. Ty om du med din mun bekänner att Jesus är Herre och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, ska du bli räddad. Men om Kristus inte har uppstått, då är er tro meningslös. Och ni är ännu kvar i era synder. Observera. Räddningen, frälsningen, det som Gud vill för varje människa är kopplat i de här texterna inte till korset utan till uppståndelsen. Om jag tror på uppståndelsen, om Kristus har uppstått, då blir jag fri. Då blir jag räddad. Då griper Gud in i mitt liv. Och då skulle man lite provokativt kunna säga då, utifrån de här texterna, det är tron på uppståndelsen som räddar, inte tron på att Jesus dog för dig. Nej, men nu säger många till er, nej men så kan man ju inte säga. Ja, utifrån de här texterna kan man säga så. För det är det man liksom trycker på. Om du tror att Jesus uppstod, det är det som räddar dig. Det är det som befriar dig från synden. Och min poäng med det här, det är ju, alltså flera av er skulle kunna kasta fram massa bibelord som just säger att nej, men det är ju korset ändå som också räddar oss givetvis. Vi kan ju inte liksom säga att uppståndelsen är viktigare än korset. Nej, men det är det som är min poäng. Korset och uppståndelsen väger lika tungt. Det är lika viktigt. Det ena väger inte tyngre än det andra. Och i det här tänker jag att vi har korset och uppståndelsen, så finns det något sorts budskap. Och det budskapet är att Gud räddar den som tror på honom från något, men räddar också den personen till något. Och i korset så ligger det som människan räddas från. Men i uppståndelsen så ligger det som människan räddas till. Därför att i uppståndelsen så räddas vi till något. Alltså Jesus ger oss nytt liv. En helt annan kvalitet av liv än det vi hade innan vi trodde på honom. Medan korset räddar oss från synden. Hänger ni med? Vi räddas från något på korset och vi räddas till något genom uppståndelsen. Alltså den tomma graven räddar oss till ett uppståndelseliv skulle man kunna säga. Ett helt nytt liv, ett helt annat liv än det som man lever innan man tror. Så man skulle kunna säga att korset är medlet och den tomma graven, det är målet. Och vi behöver både medlet och målet för att bli räddade. Vi kan inte ta bort något utav dem. Så på samma sätt som Jesu död var helt unik i världshistorien. Alltså hans död skiljer sig markant från till exempel de två rövarnas död. Det var ju tre personer som dog där va? Men Jesu död är ju helt unik. Och på samma sätt är ju Jesu uppståndelse helt unik jämfört med alla andra uppståndelser. Och det här är någonting som vi får tag i bland annat genom vår egen trosbekännelse. Och också genom att lite grann rota i den grekiska texten. I vår trosbekännelse så säger vi bland annat så här. Då kommer nästa slide. Precis. På tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda. Och det här är ju en fras som man verkligen har filat på för att få fram vad var det egentligen som hände när Jesus uppstod. Och observera att det står inte att han uppstod från döden, utan han uppstod från de döda. Kan man tycka, det är hårklyverier. Det är väl ungefär samma sak. Ja, men det är inte samma sak. Han uppstod inte från en plats eller ett tillstånd. Utan hans uppståndelse gör honom unik i förhållande till alla andra uppståndelser. Han uppstod från de döda. Och det är det som gör hans uppståndelse unik jämfört med andra. För Jesus, han var ju inte den första människan att uppstå från döden, eller hur? Det hade ju hänt tidigare i historien. Men vid första anblicken, om man läser till exempel första Korintherbrevet 15, så tycks det som att de första kristna och Paulus i det här fallet ändå säger att han är den första som uppstår från det döda. Det står så här i första Korintherbrevet 15 och 20. Men nu har Kristus uppstått från de döda som den första av de avlidna. Men hallå Paulus, han är inte den första som uppstår. Vi kan ju gå långt tillbaka i historien. Det finns en berättelse om Elisa som är god vän med en änka vars son dör. Elisa kommer dit och med Guds kraft så uppstår den här sonen. Jesus är inte först att uppstå. Eller den kanske mest kända berättelsen om Lazarus som sker inte långt innan att Jesus själv uppstår. Där Jesu gode vän Lazarus dör och har varit död i 3 dagar. Jesus kommer dit och ropar in i graven, Lazarus kom ut. Och han uppstår från döden. Vad är det som skiljer de uppståndelserna jämfört med Jesu uppståndelse? För det är en stor skillnad att uppstå från döden och att uppstå från det döda. Som det står i den grekiska texten, plural, från de döda uppstod han. Vad är skillnaden? Alltså det revolutionerande i Jesu uppståndelse, det var ju att Jesus uppstod till ett liv där det inte längre finns någon död. Alltså döden är utplånad. Döden finns inte i det liv som han lever efter uppståndelsen. De andra uppståndelserna, Elisas, den här sonen, Lazarus, jag menar, de uppstod. Men vad hände efter några år? Ja, men de dog. De uppstod inte till ett uppståndelseliv, ett liv som är oförstörbart. Ett liv som liksom inte döden kan rå på längre. Det är ju skillnaden mellan Jesu uppståndelse och Lazarus uppståndelse. Lazarus uppstod, och vi vet inte hur länge han levde, men vi är ganska säkra på att han dog igen. Men när Jesus uppstår så är han oförgänglig. Döden har längre ingen makt över honom. Och han är alltså den första människan, för han var ju just 100% människa, som uppstår från de döda. Och därför kan Paulus säga, som den första av de avlidna. Så det revolutionerande i Jesu uppståndelse, det vi firar idag, det är att han uppstod till ett liv som är utan slut. Och det är livet som Bibeln beskriver som evigt. Ett liv som är av en helt annan sort och en helt annan kvalitet. Det eviga livet, det uppstår Jesus till. Och det är ju nästan värt ett halleluja, kanske. Att han liksom övervinner och är den första. Och vidden av det som händer i uppståndelsen och hela påsken, det kan vi aldrig helt ta in. Och jag har lekt med en tanke och funderat på hur ska jag kunna förstå bättre vad det är som händer i påsken. Alltså det är ju så många gånger man har firat påsk. Och vi säger ju att det är stort, och det är stort. Men hur ska vi liksom få någon sorts bild? Och så har jag börjat leva med en bild den här veckan. Alltså hur vi kan ana påskens dignitet. Vad det är som händer. Och då har jag landat i den viktiga frågan. Varför dog dinosaurierna ut? Det tycker jag är en tydlig koppling till påsken. Eller hur? Är det någon som har någon teori? Har hört någon teori om varför dinosaurierna dog ut? Vi har en. Det finns en teori. Alltså ingen vet ju exakt hur det gick till. Men en teori, det är ju den här stora meteoriten, va? Som kommer någonstans från yttre rymden. Och träffar jorden. Det är en stor meteorit. Och träffar jorden med en sån kraft. Så att hela jorden skakas i grunden och till och med byter läge lite grann. Och det skapar helt nya villkor och förutsättningar för alla de som lever på jorden. Och mest synd var det om dinosaurierna. För de klarar inte den här förändringen. De dog ut. Alltså det är en stor förvandling eller förändring som sker genom att den här meteoriten träffar jorden. Och vad har det här med påsken att göra? Jo, jag tänker att både korset och uppståndelsen är av samma dignitet. Alltså, människans livsvillkor förändras i grunden fullständigt. Påsken är den här stora meteoriten som Gud bara sänder för att rädda den här världen. Och det skakar om hela jorden. Jorden ändrar läge. Människan får helt nya livsvillkor. Alltså det eviga livet blir tillgängligt för den som tror på Jesus. Det är det fantastiskt stora i påsken. Alltså så omvälvande är det. Det förändrar allt. Och den här bilden har i alla fall hjälpt mig lite grann. Så kommer du inte ihåg någonting annat, så kanske du kan komma ihåg dinosauriernas utplånande. Och den där meteoriten. Att det där, det är påsken. Alltså korset lägger grunden. Uppståndelsen öppnar upp för ett helt nytt liv. Tillgängligt för var och en. Alltså tron på uppståndelsen sätter in våra liv, ditt och mitt liv, i ett helt nytt sammanhang. Livsvillkoren förändras i grunden. Det är uppståndelsen. Alltså uppståndelselivet är inte någonting som ligger bortom historiens slut. eller bortom vår egen död, utan det uppståndelselivet börjar här och nu. Det är i alla fall så Bibeln beskriver det på flera ställen. Att uppståndelsekraften, uppståndelselivet, det liksom börjar i samma stund som en människa tar emot det, tror det och låter det få bli en verklighet i sitt liv. Och det är ju genom den heliga ande som vi får ta del av det livet, uppståndelselivet. Och det är kanske också värt ett halleluja, tänker jag, att det är möjligt. Och frågan är, hur ser den vägen ut för att uppståndelsen ska få bli en del av mitt liv? Alltså, hur blir vi ett med att med honom som dog och uppstod för vår skull? För det är det allting handlar om, att i honom så har vi också dött och uppstått. Alltså, hur blir hans liv ditt och mitt liv? Hur blir det en verklighet? Ja, nyckeln, det är ju tron givetvis. Att vi sätter vår tro till det här. Och inte bara tron att, jo men jag tror att rent historiskt så har det hänt. För det gör de allra flesta i den här världen, oavsett om man tror på innebörden eller inte. Rent historiskt så tänker man, jo men det har hänt. I alla fall korset. Uppståndelsen däremot, det är väl lite tveksamt om alla tror på. Men att tro på det här handlar ju om att sätta sin tillit till det här. Att se att när Jesus dör så är det också jag som dör. Och när Jesus uppstår så är det också jag som uppstår. Alltså jag får ta del av den uppståndelsen. Uppståndelsen får bli en del av mitt liv. Och det är tron som kopplar ihop det här outgrundliga mysteriet som vi får vara med om. Det som Gud åstadkommer hos den som tror. Men så har Gud gett oss ett uttryckssätt till. För att på något sätt tydliggöra det här i våra liv. Vad det är som har hänt. Att den där stora meteoriten också har träffat våra hjärtan. Och förändrat våra livsvillkor i grunden. Och det tydligaste uttrycket för det som Gud har gett oss, det är dopet. När vi antingen stiger ner i vattnet eller vi får vatten på våra huvuden när vi är små. Alltså där uttrycker Gud nu. Nu har den här förändringen skett i ditt liv. Och det finns ju så många texter som kopplar just påsken till dopet. Och jag ska läsa två av de texterna. Den första är Romarbrevet 6. Genom dopet har vi alltså dött och blivit begravda med honom för att också vi ska leva i ett nytt liv. Så som Kristus uppväcktes från den döda genom faderns härlighet. Då har vi blivit ett med honom genom att dö som han. Ska vi också bli förenade med honom genom att uppstå som han. Vi finns där i honom. När vi nu har dött med Kristus är vår tro att vi också ska leva med honom. Vi vet ju att Kristus har uppväckts från de döda och inte mer ska dö. Döden är inte längre herre över honom. Det livet bjuds vi in i att leva här och nu. Och i Kolosserbrevet 2:12 ännu mer kärnfullt formulerat. I dopet har ni också uppstått med honom genom tron på kraften hos Gud som uppväckte honom från de döda. Tror du på det här så är du uppstånden. Så är du en del av uppståndelsen, det som vi firar idag. Det livet och den kraften finns i ditt liv. Och det är därför vi i slutet av den här gudstjänsten inbjuder till det vi kallar en dopförnyelse eller dopbekräftelse. Där man får vara med och bekräfta och förnya sitt dop och säga, det är det här. Det är det här som är mitt liv. Det är det här som är min utgångspunkt. Det är det här som är villkoren för min existens. Uppståndelsen. Påsken. Allt det är liksom, det är mitt liv. Och det är det livet jag vill leva. Det är det vi förnyar, det är det vi bekräftar i det som vi kallar dopförnyelsen. Och Gustav kommer att förklara sen hur det kommer att gå till. Och då kanske det är någon eller några här inne som tänker och vet, men jag är inte döpt. Nej, men det här är ju en stark uppmaning till dig. Döp dig. Låt dig bli döpt. Och uttryck det som är centrum i ditt liv på det sättet. För det är det sättet Gud har gett oss. Visst är det fantastiskt? att få fira det här idag. Och att vi får ta del av uppståndelsen och uppståndelselivet. Och att vi får leva det redan här och nu. Vi tackar Gud tillsammans. Tack Jesus att du uppstod. Men tack att det inte bara är en historisk händelse där och då. Utan att det är någonting som också händer i våra liv. När vi sätter vår tro till dig och det du har gjort. Och Herre, vi ber inte bara om en ökad förståelse. Vi ber om en fördjupad erfarenhet av vad din uppståndelse gör med våra liv. Helige Ande, jag ber om det. Låt oss få leva våra liv i uppståndelsen. Jag ber så här i ditt namn. Amen.